Hej och välkomna till det tredje avsnittet av Tjockpodden som spelas in i samarbete med Fett Magasin. Jag heter Hanna.
Och jag heter Ann-Charlotte. Idag så sitter vi i mitt, alltså Ann-Charlottes kök, under lite filtar och annat som vi har byggt en studio av.
Precis, det är som en liten tält av pastellfiltar. Om ni går in på hashtag Tjockpodden på Instagram så kan ni säkert få en glimt av bygget, eller i alla fall hur det ser ut inuti det.
Ja, ni kommer mest se oss, men det är ju också bra.
Precis. Och i dagens avsnitt, vad ska vi prata om då, Charlotte?
Ja, i dagens avsnitt så kommer vi att prata om fikarummet och hur man hanterar viktnedgångskommentarer på jobbet. Och sen ska vi också gå över och prata om arbetskläder och att de sällan kommer i större storlekar.
Precis. Och just det här med kommentarer på arbetsplatsen och fikarummet och sådär, det är faktiskt en lyssnarönskning, eller hur?
Mm. Veronica har skickat in den på Fett Magasins hemsida.
Tack så mycket för det uppslaget. Mm. Mm. Det är ju ett ämne som jag tror de flesta kanske känner igen sig i.
Ja, vi bad ju er lyssnare att skicka in era tips på hur ni hanterar såna här kommentarer. Men vi kan vara noll från lyssnarna. Den här gången, eller hur?
Vi måste ju också säga att vi spelar in ganska tidigt. Alltså,
jo.
Det har typ gått knappt en vecka sedan vi la ut avsnittet.
Ja.
Ja. Men det kan ju också bero på att det är jättesvårt att hantera och ge några tips. Att det
så här... Eller så var ljudet så dåligt i slutet att folk bara, jag tänker inte lyssna på den här smörjan.
De stängde av när vi gick in, när ljudet bara fallerade. eller så hörde de inte vad vi sa. De bara, va?
Jag skulle säga att på alla arbetsplatser jag har varit på, så har vikt diskuterats väldigt flitigt.
Precis.
På lunchrasten, fikarummet och överhuvudtaget.
Precis.
Så är kropp mycket i fokus.
Ja.
Och att när man som tjock sitter och får lyssna på när smala människor klagar över de har gått upp ett kilo eller de ska börja på den här dieten och så vidare, så det är ju väldigt tråkigt och det är svårt att hålla upp sin egen självkänsla.
Och sen är det liksom också det här att det kan handla om att nej, jag kan inte ha bikini i sommar för att jag har inte tränat och fått min beach body. Sådana grejer som är så här, okej, men om inte du kan ha bikini kan jag ens gå ut i sommar. Alltså förstår du den grejen liksom?
Ja.
Att det är väldigt mycket.
Och det finns ju den här klassiska, skulle du vara vän med någon som pratade så där om din kropp? På de flesta skulle säga nej.
Precis.
Men det är ju också så här, vad säger det om andras kroppar när du pratar så där om din egen?
Precis.
Om du är en storlek 40 och sitter i ett rum med varierande storlekar och säger gud, jag är så tjock, gud, jag är så ful för att jag är tjock. Vad säger det om människor i din egen storlek och alla som är större runt omkring dig?
Förra gången så pratade vi lite om skämt.
Ja.
Att skämta om kroppar.
Mm.
Och det fick mig att tänka om lite där. Och det är ju samma sak. Att även om man inte, om man bara pratar om sig själv, så sitter det ju kanske någon som har en liknande kropp. Som känner igen sig i den kroppen man har. Och som man pratar illa om. Alltså så här, det stannar ju inte hos en själv. Det vet man ju själv liksom. Att man har en förmåga att ta till sig av saker.
Sen så är det ju klart att man måste kunna få prata om sin egen kropp.
Ja.
Man behöver inte vara säker så. Men arbetsplatsen kanske är helt fel forum att ta upp det
på. Ja, och det kanske handlar väldigt mycket om hur man gör det.
Mm.
När man gör det och med vem man gör det, som
ja,
du säger.
Ja, och hur ofta man gör det. Jag
precis.
Skulle tro att de flesta gör det alldeles för ofta.
Ja.
Tänker mycket på kropp liksom, och sin egen självbild.
Alltså just arbetsplatsen är ju ett väldigt speciellt ställe. Eller arbetskollegor och så. Därför att alltså, sina vänner kan man ju... Är det någon som man inte kan vara med för att den pratar mycket om vikt. Och man märker liksom att när jag mår dåligt runt den här personen. Så kan man ju kanske distansera sig från den. Och lika med familjemedlemmar. Men det kan man inte göra med folk man jobbar med. Alltså man kan inte bara...
Nej, de är ju inte självvalda.
Nej, man kan inte säga upp sig för att någon är ett fettfobiskt pucko på jobbet liksom.
Nej, men det är ju jättesvårt. Det finns ju inte tillräckligt med jobb ens för alla. Så det är klart att man håller hårt.
Precis.
I den plats man jobbar på.
Och man kanske inte vill vara besvärlig på jobbet eller...
Jo, ja, för det, om man ska ta upp det, då står man ju också för den här personen som bryter den goda stämningen.
Ja, precis. För att man är den som påpekar att det inte är riktigt okej att sitta och prata på det sättet.
Ja.
Och det kan man ju, så är det med massa andra ämnen, rasism, sexism och sådär.
Feminism.
Ja. Men just liksom, det blir ju väldigt, väldigt svårt att veta hur tar man det här? Ska jag säga någonting? Vad säger jag i så fall? Ska jag bara gå bort? Ska jag säga att de slutar? Vad gör man?
Ja, vad skulle vi själva göra i en sån situation? För mig så beror det ju jättemycket på hur ofta det kommer upp. Mm. Om det kommer upp en kommentar på ett halvår, då skulle jag förmodligen inte orka ta tag i det, allvarligt talat. För då skulle man känna sig bara, nej men jag orkar inte vara den personen. Och det behöver man inte vara heller om man inte vill.
Men om det är mer ofta då, om det är liksom, ja men tänk, att det alltid, alltså du vet när man tar fram sin lunchlåda, så kommer det alltid kommentarer om att, okej, vad nyttig din mat är, ja jag äter nyttigt nu.
Om man kommer, alltså om man säger ärligt och personligt, så tror jag att det skulle funka på de flesta arbetsplatser. Jag säger inte att det funkar på alla, men om man säger att, nej men när du säger så här om din kropp, så tar jag väldigt illa vid mig av det. Och jag skulle jättegärna önska att du slutade med det, i alla fall runt mig.
Så den taktiken är nog den jag skulle välja faktiskt. Det jag kan tycka är svårt är alltså just kommentarer runt mat, när man blir så här att, nej men snälla, kan vi inte prata om vad som är, kan vi låta bli att prata om vad som är nyttigt och vad man inte får äta, för jag tycker det är triggande, eller det får mig att må lite dåligt. Då kan jag lätt känna att jag är rädd att folk ska uppfatta mig som att, ja men, tjockisen vill inte känna sig vidåt.
Nej,
alltså, förstår du?
Precis, jo, och så att man kan känna sig mer så här kroppsstörd än vad man kanske faktiskt är.
Ja, precis.
Som eller att... ätstörd, att man liksom inte vill höra om det överhuvudtaget.
Precis. Och som att de ska uppfatta att anledningen att jag inte vill höra om deras viktprat och kroppshat är att jag hatar min egen kropp. Men det är för att jag älskar mig själv som jag vill typ så här, som jag inte vill höra den här skiten. För jag tycker inte mitt psyke och min kropp så här förtjänar det.
Jo, men det är för mig så ingår det ju i min trygga zon.
Mm.
Och i min värld. Mm. Jag försöker ju rensa bort mycket av det där som det bara går.
Ja.
Så det är ju snarare det. Liksom att den här världen får mig att må bra. Snarare än att deras värld får mig att må dåligt.
Sen tycker jag också att det är liksom att man påverkas ju faktiskt, alltså undermedvetet av, alltså även om man kanske
inte... Jo, men
det
är ju klart. Det, och jag menar, det är ju en sån press och hets i samhället i övrigt. Att, och på en arbetsplats kanske man är 160 timmar i månaden.
Precis.
Det är ju svårt att alltså, tänka bort det. Jag tycker det pågår hela tiden.
Jag tycker det är väldigt konstigt att det ens liksom har blivit okej att prata om de här sakerna i arbetsplatsen. Alltså det är ju... Man skulle inte börja prata om andra väldigt liksom så här personliga.
Mm, nej, det känns som en väldigt privat grej att prata om.
Egentligen hur man äter, hur man ser på sin kropp och så här. Alltså, det har blivit liksom just mat, eller ja, mat ur ett liksom nyttighetsperspektiv och bantning och så här. Det har blivit som himla, alltså allmän ämne. Någonting som man pratar om som vädret.
Ja.
Förstår du vad jag menar?
Jo, och det är också ett sånt där ämne som, ifall du har gått ner 1 kilo, men då lägger du ut en bild på det på Instagram. För då kommer du få jättemycket likes. Gud vad bra jobbat. Och har du bara ätit broccoli en vecka. Gud vad bra du är. Så.
Precis.
Och nu har man ju även börjat med det här strong is the new skinny. Liksom, mm-hmm. Och lägger på en helt extra lager av att nu är inte smal heller bra nog. Utan
nej.
Du ska liksom spendera åtskilliga timmar på gymmet för att duga.
Hela tiden dyker det upp någonting nytt att uppnå någonting. Mm. Alltså det här är min feministiska analys av det. Hela tiden dyker det upp någonting nytt som ska hålla kvinnor sysselsatta.
Mm. Fast jag tycker ju ofta på arbetsplatser att om man tittar på bilden av en framgångsrik vd. Så som ofta är en man. Ja. Så är det också att han ska helst springa maraton. Gå och gymma.
Precis, det har du rätt i. Det här är liksom fitness-idealet påverkar män mer än vad smalhetsidealet gjorde.
Ja. Jo, det gör det.
Uppfattar jag hur mitt
som
cis-kvinna. Men ja, men det är som du säger också, att det här nya idealet. Man pratar ofta liksom om det här att man, en framgångsrik man skulle vara en vd med trivselvikt. Så är det ju inte längre. Det är ju liksom, det är inte gubben med stor mage och slips som är liksom...
Nej, vdn idag ska ha sexpack.
Ja, han ska springa maraton, gå på gymmet, hålla på med crossfit.
Ja.
Äta Whole 30 eller paella eller sån här skit. Och också jobba 45 000 timmar i veckan.
Och det tycker jag också har spridit sig i företagsmiljö.
Precis.
Att man vill spåra sina anställda också till både träning och viktnedgång. Vilket känns väldigt skrämmande. Precis. Att de vill gå in och påverka min kropp. För att jag tar emot en inkomst av dem.
Men när det blir en obligatorisk del att där ny anställda ska träna en halvtimme på jobbet eller en timme för att liksom det påverkar ens prestation. Det är helt knäppt egentligen. För alla har ju olika förutsättningar, olika intressen, olika prioriteringar. Alltså så här...
Jo, men det har blivit mer som att vi är små maskiner som ska underhållas även på arbetsplatsen. Och
precis.
Att chefer... Och företag tycker sig ha den rätten att påverka våra kroppar på det sättet.
De ser det som sin arbetskraft. De köper ju en tjänst. Och då känns det som att på något sätt att de bara...
Nej, men... Ja, nu vill de köpa min kropp också.
Ja, att det ingår liksom att få polisera din kropp och bestämma att på det här företaget gör vi så här, då ska alla se ut så här. För att, jag vet inte, hejsan hoppsan. Ja, någon som ju... tränar mår bättre.
Så är det ju redan från början att folk, ja, att tjocka människor väljs ju bort från arbetsmarknaden.
Ja, precis. Men när, och då, vi som väl kommer in på arbetsmarknaden tjocka, vi ska vi smala.
Det finns potential i dig.
Ja.
40 kilo bort, liksom.
Det är ju nästan det budskapet.
Ja, men det är ju det. De vill ju liksom också så här att de som ska representera deras, ja, företag, de ska vara smala. Precis. Eller se ut på ett specifikt.
Det är väl en imagefråga också, att företagets image, det är väldigt liksom, det är mycket cred, men det är också mycket så här goodwill i ett företag som liksom satt.
Ja, det blir ju ingen direkt storm av att företag tvingar sina anställda. Man har det som gruppaktiviteter där faktiskt inte alla kan vara med.
Nej, precis.
Alla kan inte cykla, alla kan inte cykla 5 mil.
Nej, det är väldigt liksom, man utgår från att alla kroppar kan ha samma förutsättningar. Och jag tänker också liksom ur perspektivet att har man tid med det, om man kanske är, om man har jättemycket annat, har man tid att bara, nej men nu ska vi träna oss på att cykla, om man inte liksom har den tiden i vardagen liksom att ta till att bli bra på att cykla.
Jo,
eller
det hänger ju också ihop med det här att de tycker inte bara att de har köpt den tiden de betalar för. De tycker att de har köpt hela mitt liv.
Ja.
Och att jag ska engagera mig 100% i deras företag och aktiviteter. Precis. Och liksom leva dem.
Och att liksom man ser att de anställda alltid representerar företaget.
Ja.
Gränsen mellan det privatlivet och arbetslivet suddas ut. Min kropp är någonting privat.
Ja, så när det gäller såna här, när man märker att den här attityden kommer från ens chef,
ja,
då är det väl kanske dit man ska gå. Men sen skulle jag också säga att sluta eller söka sig vidare till en annan arbetsplats också.
Mm.
Alltså det måste ju på något sätt vara ett alternativ.
Om man har den möjligheten.
Jo, om man har, precis, den möjligheten. Jag tror att man måste kunna få prata om det på jobbet. För att om man bara är tyst så tror jag att man kommer lida ganska mycket av det. Precis. Så det gäller att våga säga det. Men samtidigt så förstår jag att det finns situationer där man faktiskt inte kan säga det.
Precis.
Och då gäller det ju att man har ett tryggt nät omkring sig i sin vardag.
Mm.
Där man kan prata om det här.
Men om vi går tillbaka till fikarummet.
Ja.
Vi hade som alternativ att man kan helt enkelt säga att du gör mig illa när du säger sådär. Jag mår dåligt då. Om man skulle typ ta en lite mera... bitchiga vägen, komma med en så här spydig kommentar. Och bara, ja, men det är bra att vi inte har något mer intelligent och viktigt att prata om än typ hur många kalorier vi stoppat i oss.
Jo, ja, fast då på något sätt dumförklarar man ju sina,
ja,
kollegor.
Jag vet.
Och sen är det så här att den här viktfria, alltså de här tankegångarna att acceptera sin tjocka kropp och att kunna vara okej med det. Vi måste ju ändå se att vi är någon slags minoritet. Det kan ju faktiskt komma upp att andra känner samma sak.
Ja, precis.
Som också tycker att det är jobbigt.
Mm. För jag tror inte heller riktigt på den här liksom konfrontativa approachen där man
jag
liksom...
tror inte att det skulle skapa någon, ja, trevlig arbetsplats.
Precis. För att jag tror för ens egen skull. Jag tycker inte att man ska vara så här, behöva vara trevlig mot folk som är öppet fetatiska och fett, alltså
fetfobiska. Nej, det får man försöka, om det är en person som vägrar ta till sig det man säger och fortsätter mot alla odds. Om man nu inte kan byta arbetsplats får man försöka undvika den personen, precis, så mycket som möjligt. Det är en jättejobbig situation.
Mm.
Det kan ju också komma upp på arbetsplatsen när man har utvecklingssamtal. Chefer som är lite oroliga för ens hälsa.
Mm.
Och då Kristina som också startat Fett Magasin, hon hade ju en väldigt bra svar när hennes egen chef körde på det.
Mm.
Och det var att hur många sjukdagar har jag haft för att jag är tjock? Mm. Inga. Nej.
Att också kanske fråga, hur menar du nu?
Jo, det är jättebra. Vad menar du med det?
För oftast så kan ju kanske inte folk räkna med att man kommer ställa den frågan. Mm. Och då kanske det blir liksom antingen uppenbart för dem att okej, det här kanske inte var, det kanske inte är relevant det här. Eller så kanske de bara inte orkar. Man kan trötta ut dem med varför-frågor som man har varit. Som ett barn. Men varför?
Jag tror jättemånga sätt slentrian pratar,
ja,
om vikt och sin kropp. Jag tror ju absolut på att även om de kanske slutar prata om det på jobbet så kommer det påverka dem positivt också.
Ja.
Hur för de
det blir en plats i alla fall där de inte, där de inte pratar om det. Där det kanske finns en alternativ bild.
Men vi skulle ju också prata om arbetskläder på arbetsplatsen.
Yes.
Och när det gäller lagen för arbetskläder så är det så att alla skyddskläder måste finnas till hands. Och det här gäller både inom vården och restaurang och butiker som säljer mat då. Men det gäller ju inte i klädaffärer eller andra butiker. Typ någon pressbyrån kanske.
De har ju viss mathantering i och med att de ska ha korv.
Jo, ja. Ja, men där finns hygienaspekter eller andra säkerhetsaspekter så måste din storlek finnas till hands. Och det finns faktiskt stöd i lagen för det.
Har du varit med någon gång om svårigheter med kläder?
Flera gånger. Jag har jobbat i restaurangbranschen på kedja och då har ju aldrig funnits några kläder. Nej. Speciellt byxor, där är det verkligen så här, ja men här, du får en large, och large kanske är inte 42.
Men jag känner igen det. En gång i tiden läste jag till sjuksköterska, och då skulle jag på praktik, och då hade jag jättemycket ångest över det här med arbetskläder, så jag mejlade faktiskt min praktikpatt och sa, jag har en storlek typ 52-54 ner till, kommer det finnas, eller ska jag på själv liksom kanske införskaffa mig ett par typ scrubs, det går ju att beställa från typ eBay.
Ja.
Och de bara, nej men det finns, det är lugnt. Så kom jag dit, de bara, men det här XL, det borde funka. Jag bara, nej, det är ju typ en 44-46.
När vi hade praktikanter så fick ju vi, eller jag, skämmas jättemycket. För att vi hade ju inte så mycket arbetskläder att tillgå av. Och de som fanns var ju extra smål.
Mm.
Så de fick ju aldrig plats i de här kläderna. Nej. Och det är ju frustrerande för mig, men det är ju hemskt för de som kommer att det inte finns några kläder i det storlek. Man känner ju sig knappast inkluderad i arbetslaget.
Vart vänder man sig?
Du tänker för att så här, enforce den här lagen?
Ja,
eller?
Precis.
Nej, men den som står för det här är ju arbetsmiljölagen som det finns i. Det finns, och det är alltså Arbetsmiljöverket som man får vända sig till.
Mm.
Om det är så att du har en chef eller en arbetsledare som vägrar att tillgodose kläder i din storlek. För det finns ju faktiskt företag som specialsyr kläder i större storlekar också.
Precis.
Så det är ju inget omöjligt att få tag på, utan det handlar bara om företagets egen vilja.
Men på vissa arbetsplatser så är det ju att man har privata kläder, men det finns dresscodes. Alltså att man... Klassiskt på speciella sätt.
Ja, du tänker kontor då? Eller?
Ja, kontor eller kanske... Ja, men mest kontor.
Ja.
Finns säkert bank. Fler. Ja, bank och kontor är de man tänker på. Någonting som ibland kan vara svårt att hitta är ju liksom lite mer liksom arbetsinriktade kläder, tycker jag.
Jo, och speciellt i bra kvalitet. Och som liksom ser snyggt ut. Alltså, ser snyggt ut. Nej, men,
som sitter bra.
Som sitter bra, jo, precis. Som passar din kropp. Och då menar jag absolut inte... Det ska se smickrande ut. Utan att armarna är lika långa som dina armar. Och så vidare.
Och att det sitter skönt. Mm. Att det är ett material som kanske andas. Att man inte köper. Alltså, många kavajer man köper är typ liksom, kanske någon polyester och sånt där. Vilket många finner jättesvettigt. Och liksom, att det kan vara svårt att hitta liksom kvalitet som håller länge. Och som inte gör att man typ svettas ihjäl.
Har du några konkreta så här, tips? Typ, det här märket är jättebra för... kavajer eller pennkjolar eller jag vet inte vad som klassiska. Jag har aldrig jobbat på kontor. Hörs klart och tydligt.
Jag har inte heller det, men min dröm är att få jobba på ett arbete där jag måste klä mig som en sekreterare typ. Ja, men nej, alltså jag vet att Evans har ju mycket.
Men där känns det också ofta att det är väldigt tantigt.
Ja.
Det är långa kavajer, långa armar, alltså att det, ja. Hade vi gått tillbaka till 97 så hade kavajen sett precis likadan ut.
Jag tror de har varit lite som funkar, men kanske inte jättemycket.
Jo. Mm.
Jag vet inte.
Jo, de har ju för sig också en egen kategori av workwear.
Ja, precis.
Så det är väl värt att kolla på. Jag skulle satsa på ASOS Curve, tror jag. Och försöka hitta en kavaj där. Eller Karma Koma eller Juneros.
Mm. Kanske till och med Cici.
Ja, faktiskt. Cici också.
Säger man Cici? Jag säger Cici.
Du säger Cici.
Cici, jag vet inte.
Cici.
Cici. Tycker du
danska? Cici.
Cici. Jag tänker att man kanske vill prova att gå i butik. Så är det ju betydligt svårare.
Ja, då blir det ju genast mycket svårare.
Ja, men Cici. Men det finns ju inte på alla ställen. Men har man ett Cici, tänker jag. För det brukar vara lite bättre kvalitet, tycker jag också.
Mm. Vi tittar på kedjorna, alltså Kappahl, H&M och Lindex, så är det mycket möjligt att de kanske har en kavaj inne. Men det är en kavaj.
Och en pennkjol kanske, eventuellt.
Kanske.
Och kanske en vit skjorta, men då kommer det vara något krås på den. Eller inte knappa hela vägen upp så att du liksom går runt
och... Ja, det tycker jag mycket om.
Ja, men jag önskar att det kommer bli ändring på det här. För att det måste vara sån ångest liksom.
Men där känns det också som att det är problem... Säg att hela arbetsplatsen köper kläder på samma ställe.
Mm.
Och själv så kan man inte det. För att en storlek finns helt enkelt inte där.
Mm, precis.
Då blir det ju också att man blir på något sätt distanserad i och med att de här kläderna inte finns i alla storlekar.
Precis.
Även om det är ett i-landsproblem att man inte kan bli inkluderad på arbetsplatsen. Så
precis.
Är det ju ett problem som många har.
Jag tänker liksom till exempel om man jobbar i en klädbutik så har man ju oftast butikens... förväntas man ha butikens egna kläder.
Mm.
Det kan vara svårt om man jobbar i en butik som inte säljer.
Ja, men jag tror inte att de anställer.
Nej, jag tänkte säga det. Jag tror inte heller det.
Jag tror man
liker det. Det enda stället jag har sett en tjock expedit, heter det så när man står i kassan?
Ja.
Ja, någon gång. På Sisi.
Mm.
På mitt hemma där jag bor och jobbar en tjej som alltid har snygga kläder på. Och man blir alltid så glad när man får se en liksom, snygg tjej i snygga kläder.
Jag är ju lite creepy, så jag vill ju helst prata med snygga, tjocka personer ute på gatan hela tiden. Jag är så här, får hejda mig så här, att jag inte ska gå fram men, och bara, hej, vad snygga kläder
jag har. Någon sån här, jag har en föreställning om att alla tjocka typ ingår i en gemenskap och typ, så vi känner ju nästan varandra, för vi är båda tjocka. Så att man, vi har ju någonting gemensamt, vi borde kunna prata på stan.
Kvälsa menar
du? Hej, hej. Så secret handshake liksom.
Ja.
Bara,
jiggla, oh, det vore jättehärligt.
Nej, jiggla våra vanklickar mot varandra liksom. Det är liksom som vi, som vi hälsar. Men
jiggle bump.
Japp, härligt. Men jag tänker till exempel, tänker man jobba på H&M. Och sen bara, ah, vi har alla här vårt märke, alltså H&M kläder på. Så man bara, ja men jag får generous att välja på. Det är ju mycket och...
Ja, det blir väldigt begränsat.
Ja.
Sen, jag tror även att det kan hämma en i ens karriär.
Ja.
Om det är så, just det här jag sa om att man inte kommer in på arbetsplatsen.
Mm.
Och man känner sig lite off för att man inte riktigt ser ut på samma sätt. Eller har samma kläder och så vidare.
Precis, ja men det tror jag också.
För vi är ju synliga som vi är. Ja. Oavsett om vi vill det eller ej.
Precis.
Så
och det blir
att det inte finns några arbetskläder i vår storlek, det är... Ja. Det märker ju ut oss på ett jättetråkigt speciellt sätt.
Ja, precis.
Jag tänker helt enkelt inte jobba på sådana arbetsplatser.
Nej, men jag tänker också liksom, jag tänker på vad jag men vad ska jag plugga och vad vill jag syssla med. Nej, men jag vill ha ett jobb där jag får ha mina vanliga kläder.
Mm.
Det är liksom så här, number one.
Jo, men det är alltså, det är en stor punkt när jag tänker på arbete.
Mm.
Och jag tror även att man kan... psyka ut sig själv också.
Ja,
för att
absolut.
Man vet att ens klädstorlek förmodligen inte kommer finnas när man söker arbete.
Ja.
Att man tänker, nej, det är ingen idé.
Men bara det här när man ska gå på arbetsintervju och bara, okej, vad ska man ha på sig? Vad ska jag på mig för att liksom...
Jag brukar alltid ha med en bild i CV:et så att det syns att jag är tjock innan. Så de...
Ja, jag kommer nog att börja med det.
För jag har varit med om att jag har kommit på arbetsintervju och upplevt att det är min kroppsstorlek som gjort att de inte har velat gå vidare.
Fy fan.
Ja, och det är tur att jag hade hittat fat acceptance och kroppsacceptans och tyckte om min kropp i det läget.
Mm.
För att annars hade jag nog blivit helt förstörd.
Ja, men, det är inte mot lagen att inte anställa någon för att den är tjock.
Mm. Nu kommer jag inte ihåg vilket verk som gjorde den här undersökningen. Men det var något arbetsverk som gjorde en undersökning om vem som är anställningsbar. Och vem som inte är anställningsbar. Och tjocka personer kom längst ner på den här listan.
Oj!
Tillsammans med personer som var jättemycket sjuka.
Oj!
Och de frågade arbetsgivarna vad de, om hur de skulle anställa en tjock person. Liksom såhär, men om du ska anställa en tjock person, vad är villkoren då? Och då sa de att då ska de få hälften så mycket lön. Då kan jag tänka mig att anställa en tjock person.
Det här är det vidrigaste jag har hört.
Mm. Men det är så det ser ut på arbetsmarknaden. Så.
Och det här sättet att tänka är alltså inte diskriminering enligt lag?
Nej.
Nej, det är helt fullkomligt lagligt.
Mm. Det var ju en man som blev sparkad från en förskola för att han var tjock.
Mm.
Och där de menade på att han inte kunde knyta barnens skor. Och han tyckte att men det kan jag ju visst det, för det har jag ju gjort.
Mm.
Och den är, och ska se om det är diskriminering. Och kommer det gå igenom som diskriminering, då har vi alltså en dom att gå på.
Ja, det blir prejudikat.
Ja, precis. Så precis. Det ska bli jätteintressant vad de säger i den domen.
Precis. Jag kommer ihåg ett fall för flera år sedan när det var en servitris som hade fått sparken. För att hennes arbetsgivare ansåg att hon var för tjock för att kunna smidigt gå runt borden.
Ja, just det. Hon hörde ju av sig till HOPS, organisationen Hälsa oberoende av storlek. Och de sa ju det liksom att om vi hade haft ett prejudikat eller en dom att vila på så hade vi gärna hjälpt dig på tidigare. Men det gick inte det för att det inte fanns.
Ja. Då får vi hålla tummarna. Vi kan ju kanske lova att uppdatera.
Ja, om det går. Så fort vi har mer information här så ska vi säga det.
Ja.
Det finns ju däremot en lag om utrymme. Alltså att alla utrymmen ska vara anpassade för alla, alla kroppar.
Då tänker man på, okej, bio.
Ja, precis. Den lagen, det är inte testat på något sätt. Men jag tycker att det skulle kunna tolkas in som att det även gäller den tjocka kroppen.
Precis.
Och att flyg,
bio,
biosalonger,
föreläsningssalar. Hur många gånger har man inte suttit på en skittråkig föreläsning?
Mm.
Och haft ont i röven för att så här, det klämmer åt.
Ja, jag har även haft föreläsningssalar där man ska fälla ner ett litet bord framför sig. Som inte går att fälla ner, för där är ju min kropp.
Min mage är mitt bord.
Så då har jag fått sitta med det här jävla pappret knä.
Ja.
Och skriva. Och det känns så jävla förödmjukande också. När man inte får ner den där grejen. Och det är samma sak på flygplan. Ja. När det här bordet inte går ner.
Ja. Eller på tåg kan på vissa ställen också vara likadant. Eller buss. Ja, men absolut. Alltså, den lagen skulle ju kunna åberopas när det gäller köpeknoppar också.
Ja. Jo, men det är ju många platser som man är utesluten från i det allmänna rummet.
Ja.
Och det gäller ju även så här, på tunnelbanan buss. Att man, och buss och så. Att man känner att usch, vad obehagligt att jag tar så här mycket plats. Och att jag tar plats från någon annan.
Så kan jag fortfarande känna ibland faktiskt.
Ja.
I alla fall när jag är här i Stockholm. Hemma är det inte lika där. Men här är det liksom, det är så mycket mer folk och det är trängre. Och då kan jag verkligen känna att gud, jag tar ut mycket plats med min kropp.
Ja, men det är som när du och jag nu satt på tunnelbanan på vägen hit. Då är det alltid så skönt när man sitter bredvid en tjock person. Ja. För då kan man ju bara kan man välja ut lite.
Det satt ju två smala kvinnor bredvid oss. Då kände jag att det var lite så.
Jaha, jag känner att jag är bra. De tar ingen plats, så kan jag ta plats.
Och jag bara kände bara shit, nu tänker de att gud vad vi sitter här och tjocka.
Ja, ja men det är så hemskt att man ska behöva känna så.
Men det
så.
Handlar nog ganska mycket om vana också. Att så här, jag tror när jag bodde i Stockholm så tänkte jag, då var jag ganska liksom såhär, jag vräker ju ut mig, skitsamma.
Ja.
Nu är jag inte lika van att det är så trångt, liksom, förstår du vad jag menar? Ja.
Jo, jag förstår, precis. Ja, men jag tror att man mår bra av att kunna vräka ut sig. Och inte känna, jag tar så mycket plats. Det går ju också in i den här klassiska kvinnorollen att vi ska vara små och och bla bla bla.
Vi ska helst inte ta någon plats alls.
Nej, precis. Vi ska helst vara osynliga.
Mm.
Så jag tycker att man ska, jag säger det som tips nu, att vräker liksom och skit i att någon annan. De kör ju med sina, män kör ju med sina ben som de liksom ligger långt isär med såhär manspreading.
Ja.
Det är inte er det är fel på. Det är inte er kropp som är problemet. Mm. Det är den där stolen som är för liten. Det är det som är problemet. Det är mycket enklare att bygga en ny stol än att bygga en ny kropp.
Precis. Och ni har lika mycket rätt till utrymme som en smal person har.
Ja. I nästa avsnitt som kommer ut i april så kommer vi prata om fetthat på nätet. Och hur vi själva tänker om att vara tjocka och synliga på nätet och i sociala medier. Vi ska också prata om hur man bygger en trygg plats på nätet där det inte finns någon viktnedgång och kroppshat.
Och ni får jättegärna höra av er om ni har egna tips på hur man skapar den här trygga platsen eller och vill berätta någonting som ni tänker eller upplevt om just fetthat på nätet.
Ja, och har du något tips om det så kan du komma i kontakt med oss på tjockpodden@gmail.com. Du kan också kommentera på Fett Magazines hemsida där du på första sidan klickar in på fliken Tjockpodden. Och du kan också hashtagga oss med Tjockpodden på Instagram eller Twitter. Och så hörs vi nästa gång.
Det gör vi. Tack för att ni lyssnade.
Ja, tackar. Hej då.
Hej då.